heldig
som får være den som står her og ser ut over dere. Noen synes det er ubehagelig å stå på scenen fordi de føler seg så beglodd. Jeg føler det herlig å stå her fordi at jeg får se ut, og det synes jeg er deilig. I jula så har jeg hatt mye tid til å tenke. Fordi at vi skulle begrense nærkontakter, og har du symptomer så skal du ikke være rundt folk. Og vi hadde symptomer det hele desember omtrent, så vi har hatt mye tid til å tenke og begrunne livet. Men og så utfordrer Anette Haaland meg på å finne to ord for året som kommer, som vi skal ha fokus på, som jeg skal ha fokus på, og så skulle hun finne to som hun skal ha fokus på, og så skal vi ha liksom fokus på det, eller i hvert fall frem til sommeren da. Og så, så ba jeg, og så kjente litt, og så følte jeg Gud ga meg tre ord, eller to ord, et på norsk og et på engelsk, så på norsk blir det tre ord, men det er innenfor. Det ene var frihet, og det andre var intentional, altså være bevisst. Så de to tingene er noe som jeg har liksom grunnet litt på i det siste. Og jeg tror at det er noe for dere også. Og så er jeg velsignet med at følelsene mine ligger på utsida. Så dere vil sannsynligvis se noen av de i dag. For dette her er noe som så utrolig viktig. Og så er det samtidig temaer som så store at jeg kunne ha brukt en uke på hvert tema, og jeg kommer bare til å skrape litt på overflaten. Men dere, kjære venner, Gud er på gang. Gud har noe fantastisk for oss. Ikke bare i vente, men i dag og i tida som kommer. Gud har ikke gått i dvale. Han er ikke... hvor er Galaterbrevet i denne Bibelen her? Gud har ikke gått i dvale i disse to årene. Gud har ikke tatt pause i disse to årene som vi har måttet tatt det litt roligere. Gud har ikke tatt pause bare fordi at vi har ikke kunnet samles. Gud har ikke tatt pause og gått i dvale. Nei, Gud er i farta. Vet du hva? Jeg bare så et bilde. Det var som at Gud bare er sånn, liksom sånn, altså småspringer. Og så sier han, blir dere med eller? Eller har dere sovnet? For det er, han har noe stort på gang. Han er liksom sånn. Ja, bra, takk. Vi begynner med Galater, men det er fare for at du bikker over her, Oddvin, går det galt? Ja. Han advarte det på forhånd, at ikke alltid man vet hva som kommer når det er som er på scenen. Men Galaterbrevet 5:1. Jeg har bare med den første setningen. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og det er en hel ukes undervisning, bare det. Men for det første, Kristus, Jesus har frigjort oss. Det er han som har gjort det. Det er ferdig. Verket er fullbrakt. Du, min venn, trenger ikke å gjøre noe annet enn å ta imot. Kristus har frigjort oss. Han har satt oss fri, ikke for noe annet enn å leve i frihet. Han har ikke satt oss fri for at vi skal leve under et annet sett av tunge regler og byrder. Han har satt oss fri til å leve i frihet sammen med han. Det er en grunnleggende sannhet som er utrolig viktig at vi får med oss når jeg så går videre til det å snakke om å ta bevisste valg. Bare veldig, veldig kort om det med frihet. Vårt naturlige element som kristne er frihet. Det er det vannet vi skal svømme i. Vi lever i en kultur som er alt annet enn fri, uansett hva de sier. Vårt naturlige element som kristne er frihet. Fordi vi er frigjort. Ikke frihet til å gjøre hva vi vil, men frihet til å leve i hvilen som kommer av at alt er ferdig. At han har gjort alt. Vi kan leve i friheten som kommer av å leve i tillit. Tillit til at han er den han sier at han er i Bibelen. Den friheten er vi satt fri til å leve i Det hänger inte, det är ingenting som är avhängig av oss, men allt är avhängigt av vad han har gjort och vem han är. Till frihet har Kristus frigjort dig. Det betyder också att vårt naturliga element som kristna är frihet från, nu bara tog det som liksom kom först, det är frihet från sjukdom. Det är frihet från depression. Det är frihet från negativa tankar, negativ cellsnack. Det är frihet från att ligga under omständigheter du inte har kontroll över. Det är frihet från avhängighet i olika former. Det kan vara porno, piller, alkohol, mediciner eller andra människors applaus och anerkännelse. Du är satt fri från allt det. Så kan det vara att fakta i ditt liv säger något helt annat. Du skriker i ansiktet något helt annat. Det kan vara att du är syk. Det kan vara att du är avhängig. Det kan vara att du är så avhängig av andras anerkännelse att hela livet ditt är byggt runt och plisa andra. Och den faktan bara skriker dig i fjeset. Du har fakta och du har sannhet. Och sannheten är att Gud, att faktan ligger under Jesus sina fötter. Det är sannheten. Friheten är din. Friheten är där och Gud vill den friheten för dig. För tingen är, när du lever i detta gapet mellan fakta och sannhet, så kan det följas som att det Bibeln säger är sant blir så ouppnåeligt och blir så fjärnt från din egen vardag att du tänker, ja, men det är nog inte för mig akkurat på detta område. Akkurat här är det nog inte, på en eller annan måte så gäller inte det Jesus har gjort för mig akkurat på detta område. Gapet är för stort. Jag skönner inte vad det snackar om där uppe på talestolen, för livet mitt är så annorlunda. Men jag vill säga det, ursäkta mig, jag måste bara säga det på väldigt icke-sörländsk måte, men det är en lögn rätt från helvete. Låt oss inte packa det in. Det är en lögn rätt från helvete. För att när vi tror att Gud kanske inte kan göra något med situationen vår, eller att Gud kanske till och med vill det för att han ska pröva oss på en eller annan måte, så frarövar det oss frimodigheten till att be han om hjälp. Och det dräper troen på att han kan göra något med det. Men det är det. Vi är frigjort. Han har redan gjort det. Så vi kan med frimodighet gå fram till nådens trone och be om hjälp. Och vi ska få den i rätt tid. Faktan kan fortsatt skrika så högt den bara vill, men sannheten, det är den vi lever efter. Det är den vi hoppar på. Det är den vi drömmer om. Ja. Fick du med dig den? Ja, det är bra. Vi bara går vidare. Varför är detta att Gud vill friheten vår så viktigt att få plats i livet vårt? Varför är det så viktigt att ha en förståelse av att Gud är god? Att han har framtida hopp för oss? Jo, det är för det att han har lagt, bland annat, det är för det han har lagt klart ett löp för oss som vi ska löpa eller gå, oavhängigt av situationen i ditt liv. Och hvis vi ska kunna gå i det Gud har för oss, så må vi kunna stole på att han vill det bästa för oss. Och att han vill oss väl. Och att hans liv för oss, det är ett liv i frihet och inte i massa du ska lika. Livet har en hensikt. Du kan se det till dig själv inne där, vad helst stille, livet mitt har en hensikt. Det betyder något att jag finns akkurat här, akkurat nu i denna tid, akkurat på det stället där jag är. Det är en mening med att jag är här. Gud har lagt ett löp klart för var och en av oss. Ett liv som du är specialdesignad för, som är liksom, det är ingen annan som kan leva detta livet än du. Och vad är så löpet vårt? Vad är, vad ska man säga, som kristendom ord, kallet ditt? Väl, huvudkallet, jag hade en prat med Margrethe, så nu citerar jag den Margrethe. Så skyll på hon om det är fel. Nej, detta är väldigt enig med hon. Så jag säger det bara. Huvudkallet vårt är missionsbefalingen att fortälla andra om Jesus. och disciplgöra dem och döpa dem i den i Guds faderns, sönnes och den helige andens namn. Och att leva Jesus livet i vardagen. Det är liksom det generella kallet vårt, inte sant? Men så har Gud lagt ner evner, talenter, drömmar och längslor i ditt hjärta som är unikt för dig. Som är i tråd med hans sitt löp för dig. Det livet, har jag någon rar dialekt idag eller? Jag vet inte, den blir, jag bara känner, det blir någon sån här nordnorsk. Virkelig ånden här. Ska vi se. Nej, ursäkta, var kom den från? Jag är ju från Nordsverige, det är kanske därför det blir så. Han har lagt ner tankar i ditt hjärta, drömmar och längslor och talenter som är i tråd med det löpet han har planlagt för dig. Och så är det många som har, när jag snackar med dig om liksom detta med kallet och vad ska vi göra i vårt liv, och särskilt för det som är ungdomar, när man går på vidaregående eller ska upp i vidaregående, vad ska jag med livet mitt? Det spörsmålet hänger vid helt till du är 40, kan jag lova det. Vad ska jag bli när jag blir stor? Men det du känner ger dig en boost som är god för dig och god för andra, så kan det vara att du är och touchar henne något som Gud har lagt ner i dig. Var det Åge Ålerskjell som sa det? Ja, turbon. Ja. Åge Ålerskjell, citat, Margrit, citat Åge Ålerskjell. Där turbon slår in, där är du när det Gud har kallt dig till. Där turbon slår in. Vet du vad? Jag kan se, när jag står på köket så är turbon så långt väcker. Jag kunde nästan ha spist kebabpizza varje dag bara jag hade slut på att laga mat. Eller slut på måste laga mat. Men spör Aril Dahle om vad turbon kickar in. Alltså du tränger bara att se köken. Så bara gnistrar det i ögonen hans. Alltså det är ju någon olika ting som är lagt ner i oss. Inte sant? Och så, ja. Så om det är matlagning, business, förkynnelse eller att passa barn. Det har jag nog att säga. Det är ingenting som är mer åndelig än något annat. Det handlar om att följa det Gud har lagt ner i ditt hjärta. Och det vill se väldigt forskjellig ut när vi ser på olika folk. Så inte se på alla andra. Se på det Gud har lagt ner i dig. Ett exempel är det. Mig och Björn, vi är ju egentligen ganska forskjelliga på många måter. Och så utfyller vi varandra på den måten. Och så har vi någonting som vi är bara väldigt lika på. Bland annat vi älskar folk. Vi älskar nya folk. Och det följer vi, och det är något vi har snackat om, är något som Gud har lagt ner i våra hjärtar. Och det är en del av vårt löp, samman. Därför lager vi tid för att träffa nya folk. Vi får energi av att träffa nya folk. Det är en del av vår greje. Och så snackar vi med en annan familj som är fosterhemsfamilj. Och så sa jag det, för jag växte upp i en familj där vi hade fosterbarn, så jag alltid känt på det att jag borde ju göra detsamma som mina föräldrar gjorde och öppna hemmet för barn som tränger en extra familj eller en tränger ny en familj. Så jag liksom känt på det då. Dålig samvittighet har jag haft. Särskilt när det kom alla dessa här reklam eller annonser om att det är ett sånt desperat behov för fosterhemsfamiljer eller för familjehem. Och så har jag gått och känt på det, för jag vet att med min historia så kan jag inte. Inte akkurat nå. Det får jag inte till. Min familj får inte till. Och det har varit en sån sorg för mig. Och så snackar jag med en familj som har fosterbarn, och så säger Sjöna, eller Hokona, och säger, ja men det är ju helt tydligt att det inte kan ha det. För Gud har kallt det till något helt annat. Fosterbarn tränger trygga hem. Inte det att vi inte är trygga hem. Men vi tar in så mycket nytt folk hela tiden. Inte sant? Det är ju en sån stadig inflytt och utflytt av folk. Så hon sa det. Han har inte tänkt på det. Gud har ett annat löp för det. Så vi måste gå efter behov. Vi måste gå efter det Gud har lagt ner i oss. Men för att löpa detta löpe. Vi går till Hebreerbrevet 12:2. Är det med mig? Än så länge. Jag har faktiskt, även om jag älskar folk, så känner jag att jag har liksom dålig kondis som där socialt för tiden. Så jag måste liksom öva mig upp igen. Och det är samma gäller kanske dessa här prekenkondisen. Och god kondis har det på att höra, sitta och höra på en preken. Så jeg skal prøve å holde, men også kort, for du holder tida. Ja, takk. Ok, Hebreerbrevet 12, 1-2. Derfor eller viser vi da tilbake til det som står foran, som snakker om alle de menneskene som i tro har fulgt sitt løp. Så sier han, Paulus, derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender Jesus. Ok. Det første vi må gjøre for å kunne løpe det løpet som Gud har gitt oss, det er å legge av alt som tynger. Nå snakker jeg ikke om synd. Jeg snakker om ting som tynger det ned, som holder det tilbake, som hindrer det fra å gjøre det Gud har kalt det til å gjøre, og kalt det til å være. Jeg må bare få komme nærmere dere. Det handler om å legge fra seg ting som hindrer det fra å gjøre det Gud har satt det til å gjøre. Ok, bare igjen da, jeg bruker meg Bjørn som eksempel. Jeg veldig visuell. Både i hvordan jeg husker ting og hva som går inn i hodet mitt. Meg og Bjørn, vi kan se film på Netflix, og jeg fortsetter å være den filmen gjennom natta, gjennom drømmene, og så ut uka, resten bare i hodet mitt hele veien. Mens Bjørn, han ser film, slår av TV-en, og så er han ferdig med den filmen. Vi er veldig forskjellige på den måten. Og det gjør også at jeg må passe på veldig mye mer hva jeg ser enn hva han må. For han har et helt fantastisk filter som ikke eksisterer hos meg. Hos meg er det bare sånn, bare ta inn alt. Mens han er liksom sånn, ja, skjønner dere? Jeg må passe på hva jeg ser på Netflix. For det er noe som hindrer meg, eller kan hindre meg, og som kan holde meg nede, sånn at jeg kan se og høre det Gud har for meg. Derfor må jeg være veldig, veldig nøye med det. Det kan være at det ikke har noen ting å si for deg. Så jeg kan ikke gå og si til Bjørn eller til Oddvin, dere må ikke se de filmene, for de er jo dårlige. De er dårlige for meg, men jeg vet ikke hvilken filter de har. Jeg vet ikke hva Gud har lagt ned i sine liv, hva de tåler og hva de kan se og ikke se. Selvfølgelig så tror jeg at det er en grense for alle. Det er noen ting vi ikke skal se, selvfølgelig. Men da er vi inne på synd, og ikke det som hindrer. Men skjønner dere greia? Dette her kan også være ting som... tilbake til notene. Dette kan jo også være ting som... travelhet, for eksempel. I tida når vi liksom ikke skal ha så mye nærkontakter og ting er stengt ned, så er det et ganske rolig tempo. Ganske deilig. Og så hørte jeg veldig mange si i høst når vi åpnet opp litt, at jeg hadde så lyst å bevare noe av den roen vi hadde når det stengte ned, og ta det med meg inn i den åpne hverdagen, hvis vi skal kalle det det. Og så plutselig var kalenderen full. Og så var jeg i gang med å løpe like fort i den der rotteresen som jeg hadde gjort før korona. Altså, kalenderen vår, den fylles opp like fort som gulvet til et tenåringsrom. Sorry, det kan være dere annerledes. Men i mitt hus så er det sånn at gulvene på tenåringenes rom, de fylles opp sånn, akkurat som kalenderen min, hvis ikke jeg er bevisst på hvor jeg plasserer ting. Vi prøver jo å lære dem at ting plasseres ikke på riktig plass hvis ikke du legger det der selv. Det er en lang læringsprosess i det, å liksom holde det ryddig. Og det gjelder samme for oss voksne, å holde det ryddig. Noen sa, vis meg din kalender, og jeg vil vise deg dine verdier. Legg av alt som tynger. Se på livet ditt. Hva er viktig for deg? Og det mener jeg ikke, hva er det som haster med å bli ferdig eller få gjort? Hva er det som er viktig? Hvilke verdier er viktig for deg? For da, når du har funnet ut hva som er viktig for deg, hvilke verdier du vil prioritere, så bør jo det også bli synlig i kalenderen din, hvis det faktisk skal ha noen effekt, og hvis det skal være mer enn bare ord. Hva må til for at du skal prioritere det som er viktig i ditt liv? hade en prat med någon vänner här om dagen, och då sa han en att han citerade en författare: ett oevaluerat liv är ett ansvarslöst liv. Vi är nött till att sätta oss ner och få en överblick över livet vårt. Var vill vi? Var är vi på väg? Vad är det vi vill bruka tid på? För hvis vi vill här, med blicken är där, så kommer vi till att gå den vägen. Jag tar det en annan gång. Vi är nött till att ta bevisste valg. Vi är nött till att ta någon brutala valg inom mellomhau. Vi må vara beredda på att skuffa folk. För vi kan inte vara människor hela vägen. För med en gång du säger ja till en ting, så säger du nej till något annat. Och omvänt, när du säger nej till något, så säger du ja till något annat. Vad vill du säga ja till i år? Och vad må du säga nej till för att kunna säga ja till? Dina värdivalg kan uppfattas som lite rare, lite annorlunda och lite ologiska för någon. Så du måste ha några goda argument för dig själv och för att ta de valgena. Så att när du blir mött med hä? Men borde du inte, skulle du inte, kunde du inte ha, så har du dina argument klara. Nej, men jag har valt detta för det, jag sätter min familj först. För oss är äktenskapet viktigt, därför väljer vi att göra det sån. Jag kan bara ta detta här, var ju, när jag satt och tänkte på detta i julen, så var ju det väldigt lätt. Jag tänkte, det här är ju så lätt. Och så började skolan. Jag studerade samtidigt teater på universitetet, så började skolan. Så började läraren med att säga: "Ja, nu börjar vi med digital undervisning, och jag vill bara advara dig om att pensumtexterna i vår, det är tunga, det är långa, det är på engelsk och det är på doktorgradnivå, för det studie vi har nu är så nytt att det finns inte införingspensum." Alltså, går det an att vara så slem? Så vi måste alltså läsa texter som är på doktorgradnivå på engelsk, för det att vi har ett sånt nytt studie. Alltså, man kan bli deprimerad av mindre. Inte sant? Och jag kände bara, och så digitalt i tillägg, jag skulle ha teater. Jag ville jobba med kroppen och liksom vara kreativ. Och så det var det första, och jag tänkte, och då måste jag säga nej till väldigt mycket om jag ska orka detta. Och så kommer plötsligt Björn och så säger han: "Anna, har du sett att det ligger ute en stillingsannons på dramalärare inne i Kristiansand?" Och jag bara, "Ja, det." Och så kommer jag plötsligt på, nej. Jag har sett över våren min och jag vet att jag kan inte säga ja till mer. Jag har nog nå. Och så skulle jag vara liksom som flink då. Så jag till Björn, det var ju synd. För jag kan ju inte säga ja till något mer. Och så säger Björn, ja, men du kan ju säga nej till något annat. Och jag bara, sön heller, det betyder att jag må tänka på detta. Är detta något jag vill? Och så virkar allt så logiskt. För denna dramalärarstillingen, det var en sån kvällstid, så en gång i uka, bla bla bla. Och den var så perfekt för mig. Det var som om det var min jobb. Det stod Hanna sökes. Det var liksom sån, jag bara, ja! Och så kände jag Gud, så bara, nej! Och så sa jag, hä? Vad menar du, Gud? Och så säger han, Hanna, jag har gitt en dramagrupp. Vad är du styr med? Och jag bara, jo, jag har ju Create, men Gud, där inne kan jag få ett väldigt mycket större nätverk bland teaterfolk. Där inne kan namnet mitt bli lite känt, ser du. Där inne kan jag få erfaring som ser bra ut på CV:n. Och vet du vad, Gud, en annan ting. Det är lönna. Jag hade så många goda argument för att detta var det bästa valget, och så kände jag bara, nej, det är inte det. För Gud hade allerede gett mig vad jag skulle göra, och det är att ha en dramagrupp här. För han sa, Hanna, det handlar inte om ditt namn. Det handlar inte om det. Det handlar om mig. Alltså han, det handlar om mig. Och att mitt namn ska bli stort. Så jag måste bara tänka, nej. Jag måste sända mig länge till jeg måtte sende melding og så bare si at du, jeg søker ikke på den stillingen likevel. Jeg må bare legge den fra meg. Det var ikke så lett likevel. Nå alt kom til alt. Så selvfølgelig jo dette en kamp. Jeg vil bare avslutte med, som sagt, dette jo noe vi kunne snakke om i 1000 år. Men en ting. Hvis vi går videre, vi legger av oss det som tynger, og synden som så lett fanger oss inn. Jeg tenker det, synd, bare et bilde av dette, jeg er også utdannet grafisk designer, har jobbet som grafisk designer i mange år, og når du jobber på en skjerm, så må du kalibrere skjermen for at fargene skal stemme med det som kommer uttrykk. Og kalibrere, det betyr... Der. Kalibrering er en sammenligning av et instrument mot en normal, mot et mer nøyaktig instrument eller mot et referansemateriale. Hvis ikke jeg kalibrerte min skjerm, så kunne det som var rosa og oransje på min skjerm komme ut som rød i trykket. Eller om jeg trodde at jeg hadde lagd noe som var lilla, så kunne det komme ut som brun. Hvis jeg hadde lagd noe som var blått, så kunne det komme ut som grønt. Skjønner dere? Så jeg måtte kalibrere skjermen sånn at fargene jeg så på skjermen faktisk var de sanne fargene som kom ut i virkeligheten. Vi trenger å kalibrere hjertene våre, og vår normal, vårt referansepunkt, det Jesus. Når vi kalibrerer, altså når vi kommer på linje med vårt referansemateriale med Jesus, da oppdager vi også hva som er synd i våre liv. Altså hva som bringer død inn i livet vårt. For synd er ikke normalen for oss. Vi er skapt til å leve i frihet. Så jeg tenker, vi har bare hoppet over høye sider her. Hvordan kalibrerer vi? Altså hvordan kommer vi på linje med Jesus? Det er å bruke tid i hans ord. Det er å be. Det er å komme sammen som nå. Vi kommer ikke unna Guds ord. Det er bare en sånn greie. Jeg syntes det var kjempekjedelig når jeg var ungdom. Alle voksne sa, du må lese Guds ord. Du må. Og nå skjønner jeg, for det er det som er kalibreringsverktøyet mitt. Hvis jeg skal klare å se hva som er sant i mitt liv, så er jeg nødt til å ha noe å måle det opp mot. Og den eneste måten å måle det opp mot, er å se hva Gud sier selv i sitt ord. Og hvis ikke jeg skjønner hva han sier, da må jeg gjøre noe for å forstå det. Da må jeg komme sammen med noen. Da må jeg være i husgruppe. Da må jeg gå på møte. Jeg må høre forkynnelse. Jeg må synge lovsang. Jeg må mate meg selv med ordet. Sånn at ikke det jeg tror er grønt kommer ut og blir svart. Sånn at ikke det jeg tror er min normal egentlig er noe helt annet enn det Gud hadde tenkt for meg. Vi er nødt til å kalibrere livene våre etter Guds ord. Sånn at vi kan legge av oss det som hindrer, sånn at vi kan legge av oss det som tynger, sånn at vi kan løpe det løpet Gud har spesialdesignet nettopp for deg, for at du skal få være med og gjøre det han er ferd med å gjøre, og det er gode ting. Det er fantastiske ting. De andre 5-6 sidene jeg hadde skrevet, det tar vi en annen dag. Tuller, det var ikke så mye. Hvis Gud har gitt deg et ord, det kan være en profeti, eller det kan være noe sånn, et ord som liksom har festet seg i hjertet ditt, et eller annet som du kanskje skal gjøre i fremtiden, eller et eller annet, så er det også viktig å forberede seg. Siste eksempel nå. For mange år siden så bodde meg og Bjørn på Tangvall. Josva var 2 år omtrent, og jeg var høygravid. Vi skulle få nummer 2. Nei, jeg var ikke høy. Jeg var gravid i hvert fall. Og så skjønte vi det at vi måtte ha et nytt. Vi måtte bo et annet sted. Ikke en liten leilighet midt på Tangvall. Vi måtte flytte. Og vi kjørte gjennom Eikeheia, og så jeg det huset som vi nå eier. Og så følte jeg Gud, så han er det huset dere skal ha. Det var et problem. Det var ikke til salgs. Og vi hadde ikke penger. Men jeg kjente Gud, så det huset deres. Og dere skal flytte før du føder. Eller det sa han kanskje ikke. Han sa bare det huset. Og så kjente jeg at jeg skulle begynne å pakke tingene våre. Men vet du hva? Da kikket Hanna sitt behov for andres anerkjennelse inn. Jeg turte ikke å begynne å pakke, for jeg var så redd for at folk skulle begynne å spørre. Hvorfor pakker du? Nej, vi ska flytta. Åh ja, var ska du flytta hen? Nej, det vet jag inte helt ännu. Åh ja, men när ska du flytta då? Nej, det vet jag inte heller ännu. Ja, men varför packar du då? Nej, för Gud har sagt det. Alltså det liksom var liksom det hörde så tätt ut så jag började inte att packa, men vet du vad? Vi fick det huset. Det kom till salgs. Vi fick det huset och vi fick det för Benjamin blev född. En uke för Benjamin blev född så hade vi alla tingarna våra inne i det huset. Men vet du vad? Jag hade som bäckenlösning att det kunde inte gå i trapp. Det är så irriterande. Hade jag bara lyssnat så hade jag packat för bäckenlösningen kom. Men nu stod jag på dagen när vi flyttade så stod jag och kastade upp ting i dessa pappeskarna mens Björn och de andra flyttade tingarna. Det var det mest kaos flyttingen jag har varit med på i hela mitt liv. För det jag inte hade lyttat. För jag inte förberett mig för det Gud hade sagt till mig. Visst du har fått ett ord och särskilt, jag tänker, dere unge, visst du har fått ett ord över livet deras. En profeti eller att någon bara kommer och uppmuntrar dig. Eller där turbon kickar in. Förbered dig för det du ska göra. Jag vet att Gud vill att jag ska hålla på med något kreativt. Nu går jag på teaterstudier. Jag är dubbelt så gammal som alla de andra. Jag är ju gamlemor där inne. Men jag vill förbereda mig. För det Gud har för mig. Och vet du vad? Det är sinnssykt göj. Att få vara det han har. Nu har jag snackat sjukt länge. Men sista spörsmålet. Vad må du lägga av det för att kunna löpa det löpe Gud har för dig? Vilka valg må du ta i vår för att rydda väck så att du får tid för det som är viktigt? Och så är du fri, min vän. Du är så fri. Du har lov att fly. Gud vingeklipper ingen. Jesus, jag bara tackar dig för att du har satt oss ut i frihet. Du har gett oss en måte att kalibrera våra hjärtan här, att vi kan få följa det tätt in till det, så att du visar oss vilka valg vi må ta. Du visar oss vad som är viktigt i våra liv. Och Jesus, hjälp oss att ta det emot och hjälp oss att huska att du är god, att du vill oss väl. När vi måste säga nej till något så är det för att du vill att vi ska kunna säga ja till något annat. Amen.